Hej och hjärtligt välkomna till andra säsongen av Återbesöket. För 3 år sedan bjöd vi tillbaka 6 gamla gäster från Ångestpodden som för att påminna dem, er och oss själva om att livet allt som oftast är en riktig berg- och dalbana. Och nu har det alltså blivit dags igen.
Vi har bläddrat långt bak i arkivet och bjudit in några av de gäster som vi vet har gått igenom saker sedan sist de gästade. Som vi förstår har känts usla där och då, men som vi tror kan inspirera andra och som vi vet påminner oss alla om livets toppar och dalar. Och den påminnelsen ska man inte underskatta.
Förra gången vi sågs träffade vi Thomas Sekelius. Det var den 30 november 2017 och avsnittet blev nummer 149 i ordningen. Idag, 4 år senare, träffar vi Tone Sekelius. Tone har, sedan sist vi poddade, kommit ut som transperson. Dessutom är hon nu aktuell som första transpersonen någonsin i Melodifestivalen 2022. Hatten av, säger vi. Sist vi satt ner och pratade blev det mycket snack om ätstörningar och självskadebeteende, vilket vi även landar i den här gången. Om att inte trivas i sin kropp, osäkerhet, om att komma ut som trans och landa i det och om framtid och visioner. Vi är så glada som fick kalla Tone på ett återbesök och det känns fantastiskt kul att hon ville komma tillbaka till oss. Välkomna!
Hej Tone och varmt välkommen tillbaka till Ångestpodden och till återbesöket.
Tack snälla, kul att vara här.
Ja, så kul var det.
Så kul! Alltså, efter också lite kaos med att vi var rädda att du inte skulle komma fram.
Ja, gud. Jag blev avsläppt med min taxi 10 minuter härifrån så jag tog en promenad. Det var trevligt.
Ja då.
Men liksom, hur mår du? Känns det att vara tillbaka?
Det känns skitkul. Mm. Det var verkligen, alltså, när var det jag var här sist?
Du var här 30 november 2017.
Ja, det är nästan 4 år sedan.
Ja.
Kul. Det har hänt mycket.
Ja, precis. Saker har hänt.
Det känns jättebra.
Ja.
Och vara här igen. Kul att vara här faktiskt.
Ja, du fick ju redan då den 30 november 2017 frågan, men du ska få den igen. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag vet inte. Jag kan inte tänka på bara en sak, för att det är en sån huge thing som tar över allt hela tiden. Och så här, idag, you catch me on the right day, för det är verkligen så här, en ångestdag.
Är så.
Det är det.
Ja. Vi tänkte att vi ska lyssna på vad du sa då när du fick frågan. Då lät det så här.
Det är en väldigt, väldigt bred liksom fråga. Ja, det är en bred, jag tänker på mycket saker när jag hör ordet ångest. Dels så här, bara lite så här knip i magen när man får en dålig nyhet eller någonting som liksom sträcker sig över månader, och det kan liksom vara kopplat till depression och sådana saker. Så att det är väldigt brett för mig, och ångest utspelar sig väldigt många olika sätt i mitt liv och har gjort hela tiden, och det gör det för alla, tror jag. Så att just det här med ångest och hur man handskas med det är jätte individuellt.
Undrar om du hade en ångestdag även då?
Jag vet inte, men det kändes väldigt nyanserat då, dock. Nu var det så här, det är brett, det är constant.
Ja, precis.
Men ja, jag har väl fortfarande typ liknande relation till ångest, skulle jag säga, som jag hade då. Men jag har blivit bättre på att inte bara låta det ta över mig och så ska jag typ grotta ner mig det och bara, okej, det suger, great, nu är min dag förstörd. Utan jag kan typ ha så här en ångesttimme och sen bounce back lite grann, vilket jag inte riktigt kunde då.
Nej, skulle du mer säga att du liksom kan acceptera ångesten idag kanske än vad du
kunde
då?
Ja, typ. Eller då var det mer att om jag hade ångest så var det så här, okej, nu vet jag att den här dagen kommer bara vara förstörd om jag vaknar upp med ångest. Medan idag kan jag mer låta den gå över istället för att bara grotta ner mig ännu mer i den, if that makes sense.
Ja. Ja, det kan ju vara bra, kan jag tänka, för så kan väl jag med tänka ibland, vilket väl också kan vara bra att säga, okej, det här kan vara, nu är det här en ångestdag och det får vara så, det är okej. Mm. Men någonstans kanske det är bra också att tänka bara så här, ah, fine, jag vaknar med ångest, men man kan fortfarande ha ett hopp om att det kan gå över under dagen. Sen måste det inte göra det, men det behöver inte vara att hela dagen präglas av ångest bara för att man vaknar upp med den liksom.
Ja, det är, jag tycker det är spännande också. Mm. Alltså, för, men jag tror inte också, när man är yngre och man kanske inte är lika, det låter hemskt, men så här, inte lika van vid ångest, så blir den så central när man har ångest. Då blir den så här, åh nej, nu kommer det här prägla hela dagen, hela månaden, hela året. Mm. Medan man nu kanske, som liksom när man blir äldre, kanske mer kan se ångest som att så här, ja, alltså den kommer väl vara en del av livet.
Mm. Mm.
Men det kan också vara en timme eller en dag. Men
exakt.
Jag tror, ja.
Men du sa ju det själv, men det har ju hänt väldigt mycket i ditt liv på de här 4 åren, såklart. Det gör det ju allas liv. Men den 21 februari i år så la du ut en video på din YouTube-kanal med titeln Jag är trans.
Yes.
Hur känns det nu?
Att kolla tillbaka på det nu är så här, det känns, jag minns verkligen när jag satte upp min kamera och skulle säga, för jag spelade in den i 3 sittningar tror jag, för att jag hade för mycket att säga, och det, ibland blev det så här, jag kom bort mig, jag pratade för mycket och det var så här, det var too much. Mm. Så jag spelade in det typ 3-4 gånger och sen typ klippte jag ihop det som en video för att jag ville få ut the best parts av allihopa typ. Och nu när jag kollar tillbaka på det så är det så här, det var en sån big deal för mig då att sätta mig ner och prata om det här, för att jag hade inte kommit ut än till så här, the public.
Mm.
Min familj visste om, mina vänner visste om, men det var en sån himla så här, stor grej att bara göra.
Mm.
Och jag menar, det var typ ett halvår sedan, och bara på den korta tiden så känner jag att så här, jag mår... Alltså jag kan inte ens beskriva med ord den känslan av att så här, okej, jag har gått runt i år och bara inte riktigt kunnat fokusera på någonting annat och bara gjort mycket halvdant för att jag inte lever mitt liv som jag själv vill leva då, för att jag inte är mig själv. Och sen när jag väl kom ut så var det så här, okej, nu börjar livet. Och nu kan jag liksom fokusera på så här, okej, vad vill jag göra? Vad vill jag säga? Eller rättare sagt, kunna dela med mig av min faktiska personlighet och mig på riktigt. För att de senaste typ 2 åren på YouTube så... Alltså jag pratar alltid ut perspektiv som jag visste att folk kände till.
Mm.
Och det var väldigt få saker som var kopplade till mig personligen.
Mm.
Jag vloggade bara när jag hade någonting att göra. Typ jag flyttar, jag behöver inte prata om någonting förutom nu ska jag packa ner det här, nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det här. Medan idag så kan jag vlogga en vanlig dag för att jag har mycket att prata när det kommer till mig personligen. Och i början när jag började lasra mitt ansikte till exempel, så var jag så här, ah, men jag håller på mycket med smink och jag rakar mig alltid, jag vill inte ha mitt skägg, lalala. Men så här, jag vill bara få bort allt som påminner mig om det maskulina.
Exakt.
Men då I could not talk about it, för att jag hade inte kommit ut än. Men nu, happy life.
Nej, men grejen var, alltså, när den här videon kom, alltså jag, när jag tittade på den, alltså det var verkligen som att se, alltså hur du kunde liksom vara dig själv på ett helt annat sätt. Det var så starkt. Och även den här dokumentären på Discovery.
Mm.
Alltså det var liksom, det är så fint att få se en människa liksom bli sig själv. Alltså,
ja, men det blir ju som att man blommar.
Ja!
Blommar ut. Men hade du bearbetat detta länge själv innan du gick ut med det?
Ja, och det är väl... Ja... Punkt, kommer jag säga det. För att jag började komma ut för mina vänner och sen kom jag ut för min familj. Och sen, det var som att det fanns 2 typ milstolpar. Och det var, eller 3. Det var först så här, komma ut för de första jag kom ut för. Det var en sån otrolig sjuk känsla.
Mm.
För att min kropp reagerade fysiskt på det. Och det är typ en känsla som jag inte riktigt har känt så mycket.
Hur då alltså?
Nej, men jag kunde... Till exempel, på den tiden, jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera allt det här. Och jag mådde skit och det var too much emotions, så jag drack en hel del alkohol. Och de typ fyra första som jag kom ut för, då var jag alltid full. För att jag hade bara skitsvårt för att ens närma mig de här känslorna om jag inte var det. Och sen så, men den femte och sjätte personen jag kom ut för, var första personen jag kom ut för nykter. Och det var, alltså jag behövde pusha mig själv så här, ut för kanten bara. Det var bara så här, riva av plåstret, kör. Och min kropp, alltså jag började typ kallsvettas. Jag satt och skakade. Alltså det lät som att jag skulle bara gråta när som helst. Jag hade en klump i halsen. Och det var så himla så här, en sån fysisk känsla, för att det bara var sån panik och typ skam och allt. Bara så dåliga jävla känslor kopplat till det här. Men ju mer jag pratade om det och ju mer jag typ kom ut för folk, så motbevisade jag mitt här, katastroftänk. Och det var så här, det är inte en sån big deal som jag gör upp till mitt huvud, för att jag tänker alltid på allt som kan gå fel. Istället för att fokusera på, fan vad skönt att komma ut. Och skulle det vara så att du får en dålig relation, då får man ta det då. Men jag gick liksom runt i allt jag gjorde och var så här, jag vet att det kan gå så här, och jag ställer mig hellre in på att det går så här, istället för att ta det som det kommer och sen ta konsekvenserna. Och nu när jag kollar tillbaka på det, så inser jag bara att så här, det var så mycket så här, ångest och självhat helt i onödan. Men jag tror inte att jag hade kunnat göra det annorlunda heller, för att det var så himla, det var bara så mycket känslor som jag inte riktigt kände till. Och det var liksom inte bara så här ångest, utan det var så mycket. Internalized transphobia, alltså att man är typ så här transfob mot sig själv. Det var skam, det var så här, jag var arg, för att varför ska jag vara i den här situationen? Varför måste jag gå igenom en jävla transition? Varför? Jag har redan hittat mig själv, jag har redan kommit ut och nu ska jag göra det igen. Vem är jag? Vad är det som händer?
Det är så många lager.
Exakt. Men nu, jag gör typ så här, varje söndag så gör jag en mukbang på min kanal. Och ungefär varannan vecka så sitter jag bara och pratar om så här, transrelaterade saker. Och svarar på frågor och allt möjligt. Och det har varit som mina terapisessions. Så det har varit så nice. Jag har fått så mycket support av folk som kollar på mig. Och folk som tipsar om så här, vänd dig till det här. De har hjälpt mig jättemycket. De här har hjälpt mig. Så här, tips från andra transpersoner. Och att folk som inte har vetat så mycket om transpersoner har lärt sig mycket. Och jag har kunnat sitta där och bara ventilera sönder.
Det är så fint.
Men var det långt emellan att du liksom kom ut för vänner och familj till att den här videon lades upp?
Typ ett år skulle jag säga. Jag kom ut för den första personen mycket, alltså längre innan det. Och sen var hon den första som visste om ganska länge. Och sen så började jag beta av fler och fler, fler vänner. Och sen så åkte jag till min familj under sommaren för ett år sedan. Lite mer än ett år sedan. Och för dem var det bara en vanlig säga, men vi ska ha en familjehelg. Medan för mig så var det att jag hade bestämt mig för att nu ska jag ha en komma ut helg. Och det, alltså, god. Det var mycket emotions. Sen så satt jag med barnen först hos mamma och sen en gång hos pappa och bara, hej, jag har något att berätta. Men det gick bra.
Men när du gästade oss senast så pratade vi då väldigt mycket om din högstadietid som du hade liksom en ganska dålig relation med. Du berättade mycket att du kände dig väldigt osäker, att du verkligen så här gjorde allt för att passa in, typ. Vi ska ta och lyssna lite på vad du sa då.
Jag var väldigt osäker som person också. Så att jag gjorde ju allting för att så här, inte sticka ut när det kommer till klädval och personlighetsdrag och sånt. Allting som stack ut, det försökte jag tona ner på. Och allting som var väldigt så här basic och så som alla skulle vara, de förstärkte jag, för att jag var rädd för att om någonting sticker ut så kommer jag bli ännu mindre accepterad och sånt. Så att, ja.
Vad tänker du när du hör det? Alltså så här 4 år senare, har du liksom samma bild av din högstadietid?
Ja. Alltså egentligen allt när jag tänker tillbaka på allt som hände innan typ gymnasiet egentligen, för att det var där jag typ började typ blomstra lite mer, och där jag började hitta mig själv typ.
Mm.
Det är bara en sån osäker person.
Mm.
Och allt var bara ovisst. Mm. För att ibland kommer jag till skolan och bara säger okej, idag har jag visst vänner. Sen kommer jag till skolan en annan dag och då var liksom halva klassen emot mig och säger, jag var liksom en liten så här bonuskompis ibland. Mm. För jag var liksom inte en så här standard staple i någon vänskapskrets, utan det var så här, hängde jag på och sen hade jag liksom absolut vänner efter skolan, men vi hängde liksom inte så mycket i sjuan och åttan, förutom i nian det typ så här, slutade bry mig lite grann och blev ätstörd och hade andra saker att tänka på. Mm. Liksom. Men en sjuk sak är att i dokumentären så besökte jag den här skolan.
Mm.
Och det var en sån konstig sak, eller så konstig känsla att komma in på skolan så här långt efter.
Mm.
Som mig själv.
Ja.
Och bara så här, gå i samma korridorer som jag när jag sist gick där. Bara så här, jag vill bara så här, sjunka under jorden och vara liksom osynlig.
Mm.
Så att jag bara kan säga, få närvaro i klassen, lära mig saker och ting, gå hem och komma tillbaka. Alltså, jag ville bara få ha så lite saker, interaktion som möjligt med människor. Det var en speciell känsla.
Mm. Men du nämnde det lite nu, men vi pratade också då om ätstörningar och självskadebeteende som du liksom hade under högstadiet och en tid efter. Och vi pratade också om att inte trivas i sin kropp. Tror du att liksom ätstörningarna och självskadebeteendet, alltså, berodde på en ångest kring att inte trivas i sin kropp?
Självskadebeteendet, nej.
Mm.
Självskadebeteendet var mer en produkt av att jag hade för mycket ångest kopplat till min ätstörning. Så jag ville få utlopp för det på något sätt, så då blev det självskada.
Mm.
Ätstörningen har jag typ på senare tid fattat att mycket av den berodde på att jag var obekväm i min kropp.
Mm.
Och att jag försökte ändra på den på ett sätt som för mig aldrig hade varit möjligt. Det var liksom inte bara säga, jag vill gå ner i vikt, utan det var alltid ett kvinnligt ideal som jag försökte eftersträva.
Ja.
Men där fattade jag inte det. Jag var bara säga, okej, det här är mina inspo-bilder på Tumblr. Eller så här, väldigt destructive, men så. Och nu när jag kollar tillbaka på det så förstår jag liksom att det berodde på att jag är trans.
Mm.
Men, och det här är också en sån jobbig jävla grej att prata om. För att jag har så länge typ beskyllt mig själv för att jag inte fattade det här tidigare.
Mm.
För att hade jag fattat det tidigare så hade jag kunnat påbörja hormoner tidigare. Och så hade jag kunnat kringgå mycket liksom saker som jag fått av min testosteronproduktion.
Mm,
basically.
Mm, mm. Men gud, hur ska man veta?
Ja, men det man kan inte göra det. Och det är lika okej att inse det när man är 14 som det är när man är liksom 45.
Exakt. Alltså, fine. Och det är faktiskt som, vi ska ta och lyssna på ett litet klipp till, för vi ställde typ en liknande fråga då, när det inte så här bara, men vi visste ju ingenting om liksom trans då heller. Men vi ställde liksom en liknande fråga där det känns lite som att du är inne och snuddar på att du vet att det finns fler faktorer som har gjort att du mår väldigt dåligt, men du kan inte riktigt sätta ord på det liksom. Ja, men lyssna.
Du ville liksom förändra dig själv för att liksom synas och liksom, ja, men så här, passa in.
Jag tror att det absolut på något sätt är en produkt av det som hände under högstadiet, men jag tror inte att det är så här liksom så konkret att på grund av det som hände så blev jag ätstörd. Utan det var mer så här att mitt självförtroende var inte särskilt bra. Och det blandades med att jag med massa faktorer som i slutändan minnade ut i en ätstörning.
Mm.
Så har jag tolkat det i alla fall. Sen så, det här är ju någonting som jag inte riktigt har djupdykt i så jättemycket. Utan jag är mer så här accepterat att okej, så här har det varit och så här är det nu och vi tar det härifrån.
Ja. Men tänkte du någonting på din könsidentitet liksom?
Jag har gjort det några gånger i mitt liv, men det har varit så här, jag har väldigt snabbt viftat bort den tanken.
Ja.
Jag vet inte varför, men det har bara varit så här, ja, okej, okay, jag är väldigt bekväm i så här, kvinnligt kodade saker och allt sånt här, men jag bara, jaha, okej, okay, ja, det får vara. Så.
Men det var intressant som du var inne på, just det här med att vara typ alltså transfobisk mot sig själv, att man liksom det är så mycket skam kring det så att man är inte ens och gräver i de känslorna, även fast man vet någonstans att det är något som inte stämmer liksom.
Jag tror att många känner typ liknande, att anledningen till varför man tar tag i det är för att man blir tvingad till det av sig själv, för att den känslan blir bara starkare och starkare och starkare. Men om man till exempel hade vuxit upp i, vad vet jag, ett hushåll, i en klass, i ett samhälle där det hade varit fine att inte vara cis, att inte vara heterosexuell, att inte vara liksom normativ överlag, då hade såna här känslor inte varit någonting som man skäms över.
Nej, exakt.
För då hade man inte varit så här den konstiga, eller så, utan det hade bara varit så här.
Ja, men då hade det inte funnits någon anledning att tränga undan som man kan säga. Så då hade det blomsat ut mycket tidigare.
Ja, och gud, det är så intressant. Och också så jävla sorgligt på ett sätt. Ja,
100%.
Jättehemskt.
Alltså att vi lever ju så. Alltså jag tror ju så många kan verkligen relatera till det du säger. Och också verkligen identifiera sig med dig och hela din resa. Vilket man kan bli så här, men gud, tänk att det kan ta så många år. När man bara önskar att det skulle falla sig naturligt för alla.
Ja.
När skulle du säga att du började, alltså 100% för dig själv, känna att så här, nej men jag är trans?
Så någonstans 2 år sedan kanske, insåg jag att så här, okej, men jag är liksom male to female trans. Innan det så hade jag är typ 2 år innan det också. Så kanske 4 år sedan kanske jag började tänka på det här. Men då trodde jag att jag var genderfluid.
Och vad betyder det?
Det innebär att jag, alltså att en könstillhörighet kan vara ganska flytande. Och att jag ibland vaknar upp och bara kände mig väldigt feminin. Och ibland vaknar upp och var såhär okej med myself. Men jag tror att det också mycket berodde på just skammen av att jag inte ville inse att, alltså för mig just då var det lättare att säga, okej, jag kan dela med att känna mig feminin några dagar och här, kanske uttrycka mig feminint och liksom få utlopp för det, men att go all the way och att byta namn och byta pronomen och allt sånt där, det var för mycket skam kopplat till det hos mig på grund av society liksom.
Vi har ett litet segment i återbesöket där vi har valt ut några ord som vi tänker att alla gäster ska liksom få. Vi säger ordet och sen ska man bara få liksom, ja, men beskriva vad man känner kring det eller vad man har för anknytning till det här ordet.
Yes.
Och det första är ordet stress.
Alltså can't handle. Jag kan inte. Jag stressar mycket, men jag kan liksom inte riktigt hålla fokus under stress.
Nej.
Jag vill helst ha framförhållning på saker och ting. Alltså min hjärna hänger inte med efter jag var utbränd ett tag. Och sen efter det, det var som att så fort det blev mycket, eller så fort, alltså till exempel, bara en sån sak som jag skulle till Växjö nu över helgen. Och så hade jag inte gjort, jag hade liksom inte sett mycket framförhållning på saker och ting. Jag brukar liksom inte ha saker på framförhållning, men jag vill ha det. Men sen så, det blir så här ofrivillig stress. Men jag hade bara så lätt kunnat förebygga det. Det är det. Jag packade samma dag, jag behövde städa min lägenhet. Jag hann inte så här sminka mig. Jag skulle fixa mina naglar. Och sen det var så här fram och tillbaka, kors och tvärs, in i en taxi, här, höger och vänster. Och det är så här små saker som bara inte behöver bli stressiga, men som bara blev det. Och det var så här, gud. Jag hatar stress.
Jag relaterade jättemycket. Mm. Att jag har så mycket stress i mitt liv som jag är så här, varför har jag hade kunnat förebygga detta.
Man bara, hade jag packat dagen innan? Ja. Hade jag städat dagen innan? Alltså, det har jag inte stressat alls.
Nej, exakt. Okej, nästa ord. Kroppsuppfattning.
Väldigt komplicerat. Jag har en jätteskev relation till min kropp. Mm. Jag skulle säga att så här, från ansiktet och neråt så har jag dagar där jag säger kan hantera det, men typ så här, den här veckan har varit fruktansvärd. Och jag typ så här, jag undviker speglar, jag allt möjligt för att jag bara tycker det är jobbigt att dela med. Mm-hmm. Och jag går hellre klädd i liksom så här, tälthoodies för att jag tycker det är för jobbigt typ. Mm. Och ja och det är typ också anledningen till varför min självkänsla är väldigt messed up. För att jag kan säga, det är en så konstig sak att berätta, men typ så här, när jag sitter vid ett bord och snackar med människor så är jag en helt annan människa än om jag står upp och typ går runt i en lägenhet och pratar med folk. För att när jag sitter ner så är det liksom överkropp och ansikte som är inblandat. Och när jag går runt så är det så här, allt, jag har komplex över typ allt. och det blir bara väldigt påtagligt när man går runt och jämför sig. Och, alltså, bara den saken, så att jämföra sig med biologiska kvinnor är a thing för mig. Och som jag vet är för många andra transpersoner, nu vill inte prata för andra, men så här, jag vet att det är en grej som flera har pratat om. Typ så här, jag tar på mig klänning, någon tar på sig samma klänning, de sitter väldigt olika. Alltså allt, så här, liten söt topp sitter så här på mig, sitter så här på någon annan. Och det är så här, så att jag ser väldigt mycket fram emot att snart påbörja mina hormoner.
Ja.
Det är inte så långt kvar på det nu.
Nej. Okej, nästa ord. Bekräftelsebehov.
Jag tror jag har ganska mycket av det.
Har inte alla 90-talister
det? Nej, tyvärr.
Men jag tror att jag inte lika mycket, alltså jag tror att jag per automatik typ får det online. Och därför inte behöver förlita mig så mycket på kanske människor i min omgivning. Mm. För vissa människor kan det vara så här, att man tycker det är viktigt att om man klär upp sig att någon säger att man är fin. Medan jag kan få den bekräftelsen online, if that makes sense. Ja, och det är väl så här, saker som jag har inte tänkt på det här så jättemycket, för så här har det varit väldigt länge liksom.
Ja, exakt.
Och det blev ganska tydligt när typ jag var i ett förhållande. Mm. Att för mig, ja okej, det var viktigt, men det var liksom inte så här lika viktigt som det var för min partner.
Nej.
För att jag kunde få det online.
Just det. Okej, sista ordet. Lycka.
Också väldigt komplicerad relation till det, för att det är någonting som jag aldrig någonsin tagit upp för givet, if that makes sense. Jag hade en period då jag säger, jag var väldigt förvirrad över vad det begreppet innebar, för att när jag mådde som sämst så typ fejkade jag ganska mycket lycka för att typ passa in. När andra var glada så var jag också skitglad, men sen jag så fort jag liksom var själv, eller så fort jag liksom inte behövde vara glad för att andra var glada, no. Då var det såhär, okej, okay, I'm not really happy. men det tydligaste, så det som är fräschaste minnet är ju liksom sen jag kom ut. Och hur jag mådde innan och hur jag mår nu. Och det är verkligen dag och natt. Och jag håller verkligen fast vid den känslan.
Men hur skulle du säga att din syn på psykisk ohälsa har förändrats eller liksom sen senast du gästade?
Den har blivit typ mer konkret.
Mm.
För att innan var det så här, okej, okay, jag kunde må skit. Jag kunde vakna upp och bara säga ångest. Jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen. Men det var väldigt många gånger som jag inte kunde sätta finger på vad det var. Det var bara så här, jag mår bara dåligt.
Mm.
Men det är väldigt liksom spretigt. Jag förstår liksom inte riktigt varför. Nu när jag mår dåligt så är det ofta ganska konkreta saker.
Mm.
Som typ att jag har en så här jobbig liksom könsdysfori vecka eller liksom jobbig dag där bara allt känns långt ifrån, eller liksom operationer långt ifrån, alltså processerna är skitlånga och det känns bara hopplöst och så. Ja, så det var det. Det är mer konkret idag.
Mm. Vad skulle du säga är din liksom största känslomässiga utveckling sen du gästade? Det kanske i och för sig är såklart att komma ut och liksom...
Vad innebär, eller vad definierar ni som en känslomässig utveckling?
Ja, men när du liksom, jag, eller i alla fall om jag ska definiera det, alltså när du känner att du har tagit dig själv på allvar och faktiskt lyssnat inåt.
Hmm. Ja, alltså hela komma ut-grejen är ju en stor grej. Men det känns också som en självklar sak att säga. Så jag kommer nog säga, okej, nu ska jag försöka... formulera det på ett bra sätt. Att jag inte längre är lika mån om att gräva ner mig i min skit. Och jag inte längre känner att jag förtjänar lika mycket som jag kände innan. Till exempel att, som jag nämnde innan, att så, om jag vaknar en dag, eller om jag vaknade en dag och hade ångest, så var det som att jag spädde på det mer och mer och mer och mer. För jag var så här, okej, den här dagen är redan förstörd.
Mm.
Så jag grävde ner mig i allt och var så här, okej, nu kommer jag ligga hela dagen. Nu kommer jag kolla på någonting på tv som jag, eller så här, på Netflix eller whatever. Som jag har sett miljoner gånger. För jag vill inte ha något nytt intryck. Jag vill ha något gammalt, jag vill ha en comfortable something som bara är i bakgrunden. Och så bara underhåller min hjärna, men som inte aktiverar min hjärna. Och idag så är det som att jag kan vakna, ha liksom så här, starta dagen på ett jobbigt sätt kanske, och bara se vart det tar mig. Skulle det vara så att hela dagen är skit, okej. Skulle det vara så att jag går upp, jag äter frukost och sen så bara okej, det känns bättre, då tar jag det därifrån.
Mm.
Och det känns jätteskönt, för att det, det tyder väl också på att så här, personlig utveckling,
verkligen,
och så.
Det är så jävla stort ju att kunna liksom, att också det blir ju en så tydlig skillnad.
Exakt.
Du sa ju såklart väldigt mycket bra saker när du gästade. Det var ett jävligt bra avsnitt, måste jag säga, när jag lyssnade igenom det. Vi ska lyssna på en sista sak som du sa då.
Sen så var det bara skönt, för att då kunde jag, alltså, då kunde jag prata med folk och inte bara gå runt och grunna på saker och ting själv.
Precis.
Och det är väldigt, väldigt viktigt, har jag kommit fram till nu på senare tid också, att prata om sina känslor, även fast det låter så otroligt så här, klyscha och bara, du måste prata med någon. Men det är bland de absolut viktigaste sakerna.
Mm.
Att inse att man behöver hjälp för att komma igång med att må bättre, och att faktiskt prata om sina känslor, är två av de absolut viktigaste sakerna för att nå ett liksom friskt sinne egentligen.
Jag tyckte just det med så här friskt sinne, det lät så bra. Alltså, skulle du säga att du fortfarande är bra på att prata om dina känslor?
Ja, faktiskt. Mm. Och det är fortfarande någonting, jag håller verkligen med mig själv om det. Nej, men för att jag, på samma sätt som ni sitter och snackar om liksom ångest på den här podden, och så här, folk lyssnar på det och man relaterar till saker och man kan typ så här, inse saker för att säga, åh gud, jag är inte ensam om det här. Någon tänker likadant. Exakt. Och säger, vad skönt.
Mm.
Och det finns också så många olika sätt att prata om det på.
Mm.
Podd, YouTube, psykolog, kompis.
Exakt.
Alltså, alla har sina egna preferenser.
Mm. Ja, men också just hur många olika ingångar det finns på just ångest.
Ja.
Ja, alltså.
Och olika erfarenheter av det.
Vissa skriver typ så här, det hade riktigt funkat för mig, men att så här, skriva typ dagbok och sånt och skriva ut sina saker. Och, alltså det jag brukar dra som en liten metafor är att när man diskuterar med sig själv om sådana här saker, så gör man ofta det när man har ångest. Mm. Och den rösten som svarar då är ju den här ångestfyllda, destruktiva, liksom elaka rösten. Mm, mm. Som vill att, så här, en vinst för den rösten är att du har ångest.
Ja,
så
exakt.
Den vill ju att du ska ha mer ångest. Mm. Men om du pratar om det med någon som har ett så här, neutralt, endast objektivt liksom, perspektiv ja. På det du säger, då får du inte ett destruktivt svar. Du får endast ett objektivt, liksom så här, lösningsorienterat svar som inte är dina inre demoner som vill dig illa.
Ja, oh, det där är så jävla sant. Mic drop.
Nej, men verkligen. Nej, men alltså Tone, tack för att du ville komma på återbesök.
Tack själv, det här var så otroligt.
Vi kan ju kalla tillbaka dig på återbesök om ett år igen.
Jättegärna.
Tack så jättemycket.
Tack själva.
Podplay.